Ja, det var det. Det var vignetten återigen då, via Play F1 Podcasts vignett. Vi är tillbaka, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi ska självklart reagera lite grann på Frankrikes Grand Prix som mot alla odds blev en succé, skulle jag väl kanske kunna säga. Vi får se lite vad vi kommer fram till här så småningom. Vi delar ut de vanliga tummarna upp och ner. Det kommer att bli intressant att gå igenom det. Ni ska få höra om ytterligare en sån här person som har förändrat Formel 1. Och sen ska vi väl prata Österrike, för vi ska ju dit nu. Det är ju Steiermarks Grand Prix kommande helg innan vi kör Österrikes Grand Prix nästföljande helg. Så det är alltså två race i rad på Red Bull Ring. Det blir spännande att prata om. Kanske en liten snutt IndyCar också på slutet då, där det var race på Road America i söndags. Erik Stenborg, god eftermiddag, god kväll.
Ja.
Bara överkropp idag.
God kväll. Mm, det är varmt. Jag simulerar södra Frankrike här i Gröndal utanför Stockholm. Ja. Eller i Stockholm. Är det.
Det är bra södra Frankrike. Ja, men du har nära till vattnet så det kan ju funka. Du har säkert någon bar i närheten där så att det, jag köper inga barer i närheten, okej.
Okay. jag har ett kylskåp dock som kan lösa ett och annat ibland.
Fullt av barmaterial. Våra kollegor singlar ju runt ner i Saint-Tropez. Det känns ju så där, kan jag tycka, så här på hemmaplan.
Mm, typiskt dem. Typiskt Magnus Andersson åker till Saint-Tropez.
De känns lite malplacerade de där två i liksom jetset-mäcket.
Jag undrar om de blir insläppta någonstans.
Ja, det är verkligen kul. Nej, men de tar en liten roadtrip idag när de har lite, eller ja, de har först varit och PCR-testat sig som vanligt och sen for de iväg, så att vi får väl rapporter om det där så småningom. Men apropå Frankrike så måste vi prata Frankrikes Grand Prix, eller hur? Vi pratade mycket om det redan förra veckan. Det som hördes i det bumliga ljudet, den här veckan ska det vara kristallklart, hoppas vi.
Famous last words, Janne Blomqvist.
Ja, men jag vågar.
Man ska aldrig påpeka att man har fel.
Nej, det är faktiskt
sant.
Det
är du som brukar säga
det. Det är jag som brukar säga det, och det är idiotiskt att göra det. Men jag gjorde det den här gången, och ibland måste man bryta, eller ja, göra tvärs emot vad man själv tror. Hur som helst, vad var det vi sa om Frankrike och Paul Ricard?
Ja, det skulle inte bli någon bra race där, men vi faktiskt så det är ju så historiskt sett, de två tidigare gångerna vi har varit på Paul Ricard så har det inte varit några bra race. Men vi kände det i maggropen någonstans att det här skulle kunna bli lite annorlunda, och den sämsta banan på kalendern, tycker vissa, visade sig vara en bra bana. Mm. För så länge det är jämnt så blir det bra racing.
Ja, det är väl den slutsats man får dra. Det som jag slogs av lite grann den här helgen, det var att, för det första, hade det nu inte varit de här målade områdena runt omkring själva banslingan, så hade jag tyckt att det var helt okej. De här målade områdena stör lite grann, rent visuellt. Det ger ett väldigt förvirrat intryck av hela anläggningen, tycker jag. Det är för mycket färger och intryck som gör att man inte liksom kan ta in stället på rätt sätt. Men hade det inte varit utav vanliga grus- och gräszoner då runt omkring banan, då hade man tyckt att layouten var rätt okej. Den hade påmint en del om Kanada faktiskt. Med de här, den är väldigt utdragen banan och lång raksträcka, chikan på mitten. Och Kanada är ju bara chikaner och raksträcka i stort sett och hårnålar. Så att i själva layouten kan jag inte tycka är något större problem då. Jag är fortfarande irriterad på den här chikanen på baksidan. Det behöver vi inte dra nu. Men det som jag slogs av den här helgen, det var ju hur bestraffande banan var. Varje gång du åkte av ut på det här otroligt råa material, den här råa färgen, blå och röda, så fick det enorma konsekvenser. De hade de här gula upphöjningarna då som teamen gnällde över, som också slog sönder golv och vingar. Va? Det var de fysiska hindren som måste finnas där. Och jag tycker att Michael Masi hanterade gnället på ett bra sätt också. Han höll fast vid att så här ska det vara nu. Ni brukar ju gnälla som allra mest om att det måste finnas något hinder för förarna, annars så kommer de att köra överallt. Och nu fanns det ju det, så what's the problem?
Mm. Ja, men det var faktiskt ganska rolig radiokommunikation där, när jag tror det var Jonathan Wheatley som ropade till Masi och säger så här, ja, nu har vi slagit sönder en framvinge som är värd 100 000 pund. Och sen så bara, men hallå, vad var det ni sa? Förra racet så bad ni om physical barriers, och nu har ni det. Vad är problemet? Och jag tycker det var klockrent svar på tal.
Mm, det var det verkligen, och trots allt över radion och i more or less i direktsändning, va? Så att, nej, det där var ju, jag tror att det var väl även någon från Mercedes som var in på radion och hade samma synpunkt, va? Det kostar pengar, och nu de har inte en sjö med dollars att ösa in längre, utan nu måste de vara lite, de måste tänka sig för. Och det är klart att om vingarna går en efter en under en helg och förarna tidigare aldrig behövt bry sig, så är det såklart att nu börjar gnället att komma även från toppteamen då, när de inte kan spendera hur mycket som helst. Nu tror jag inte det hänger på en eller två vingar så, va? Men jag tycker det är viktigt att det finns de här hindren, även om de då jobbar emot teamen i vissa avseenden då. Det är ju så här att de här bilarna man kör, där vi pratat om tidigare, de är så snabba idag. Så att ibland är det nästan vad man begär av föraren att hinna med är omänskligt. Att hinna med och sätta en instyrning eller en inbromsning på exakt rätt ställe varje gång. Och det var ju, jag tror att det var Wheatley som sa det, för minor discretion så får man betala ett högt pris, menar han på. Och det kan jag köpa på ett sätt. Men samtidigt, när man nu vet att det är som det är där efter krönet, backa av lite då. Det gäller ju alla. Det är ju framförallt lika för alla. Så att det håller liksom inte som argument i alla fall på något sätt.
Nej, och hur många vingar gick efter de där två träningspassen på fredagen? Då höll de sig borta, då har de ju vant sig. Så då var det inget problem längre.
Exakt, så är det. Och i övrigt så håller jag helt med dig, va. Ju jämnare det är, desto bättre blir det ju, va. Och det är tuffare och tuffare att försvara sig och att attackera. Och när vi dessutom har två team då längst fram, i det här fallet då Red Bull och Mercedes, som har lite olika egenskaper, men i slutändan är ungefär lika snabba på att ta sig från A till B, så blir det ju ännu mer intressant utveckling av det, för de utnyttjar sina goda sidor eller goda egenskaper på lite olika sätt. Och det var ju verkligen en sån fight vi såg nu i söndags.
Mm. Men det leder oss in på allt här snacket om att man inte kan komma om i Formel 1, och att man måste köra på, liksom, man måste bygga om banor så att de blir liksom omkörningspositiva, och man måste ha nya reglementen hela tiden med mindre aero. Det är ett så himla stort problem hela tiden. Man lägger fram det som det är hela tiden. Men, och det är det vi är inne på nu, är ju att kolla vad som händer. Så länge man kan få det jämnt, då löser sig resten. För att, visst, det finns vissa banor som det är så här, ja, men här blir det alltid bra. Kolla Baku och jämför med Frankrike. Det är klart att det är olika banor, men det blir också olika race, vilket är väl ungefär det vi vill ha ut, eller i varje fall det jag vill ha ut av Formel 1. Olika typer av race varje vecka egentligen. Att så här, om det var, annars kunde man köra på en bana i så fall.
Hela tiden.
Då hittar vi den bästa banan som man kan köra om massa på. Men det är inte så himla kul det heller. Utan det är ju det som är lite skillnaden på något sätt mellan fotboll och Formel 1, är att man besöker helt nya platser, helt nya utmaningar varje helg. Och jag menar, Frankrike var en jättestor utmaning, men på ett helt annat sätt än Monaco eller Baku, vilket är ju kul.
Helt rätt, jag kan inte annat än hålla med. Och det är klart att vi måste ju byta reglementet förr eller senare, så är det ju. Och vi har ju kommit till vägs ände efter den här säsongen, så är det ett nytt reglement som kommer. Lite grann tyvärr, men samtidigt bra. För att man kan inte hålla på för länge med en och samma bil. Jag vet att teamen har förordat 10 år åtminstone ett och samma reglemente för att få en långsiktighet och inte behöva bekosta ny design och hela den biten. Va? Men förr eller senare måste man ju förnya sig. Va? Och utseendet inte minst, men också innovativt. Alltså utveckla tekniken i bilarna och hela den biten. Va? Jag menar, du satt och kollade på IndyCar i helgen och upplevde kanske att de känns inte supermoderna längre.
Ja, men jag vet inte var det kommer ifrån riktigt. För man tittat ganska mycket på IndyCar, men det är väl också att det är tredje året bilarna ser likadana ut som när man började titta på IndyCar igen 2019, ja, förutom en aeroscreen då. Men de ser liksom lite omoderna ut. Jag tyckte samma sak med F2-bilarna innan de bytte. Jag tycker redan nu att de börjar se lite så här low-tech ut. Och liksom, det är klart att jag tror att man behöver på något sätt nya förutsättningar lite grann i varje fall. Och ibland så måste man göra en overhaul, och det är det som kommer till 2022. Det man är rädd för är ju såklart att det inte är lika jämnt som det är i år 2022, just på grund av det här nya reglementet. Men låt det gå några år så kanske det blir lika bra igen. Mm. Men jag har ändå goda förhoppningar på något sätt att det kommer vara bättre, för vi har den här bodycappen redan igång så att säga, vilket gör att man, de här Mercedes och Red Bull kan ändå inte ösa pengar på problemen så att säga. Så jag tror att förhoppningsvis blir det bättre än 2014 i alla fall. Mm. Det är väl ganska låga förväntningar i
och
för sig.
Och för första gången får vi ett nytt reglement som faktiskt bygger på att man ska designa bilar som är gjorda för att möta andra bilar, inte bara ligga längst fram och vara snabba. Men att det är som det är just nu, att vi har en sån fantastisk säsong och att det såg så väldigt bra ut i söndags i Frankrike, det glädjer åtminstone en person, eller ganska många personer, men den person som är i toppen utav Formel 1, och du talar förstås om den nya vdn för året då, italienaren Stefano Domenicali.
This is what we want to see, and of course the dynamics related to the weather condition, to the different typology of tires, to the different situation that the drivers and the team have to manage, make this season so exciting that really everyone is looking forward to be in Austin next week.
Ja, han är nöjd med all rätt, och det är ganska lätt att vara chef för Formel 1 just nu.
Mm, tänkte precis säga samma sak, att det är liksom, det var nog lite jobbigare att vara Chase Carey för 2 år sedan eller till och med bara 1 år sedan. För då fanns det en hel del kritik runt Formel 1 över att det var den här dominansen från Mercedes sida liksom. Och nu är den ja, kanske borta. Och helt plötsligt så älskar alla Formel 1. Men det är klart att det är återigen allt det här med Drive to Survive och sånt där som gör att man känner liksom att Formel 1 verkligen har vind i seglen på alla möjliga fronter.
Och detta mitt under den här pandemin. Vilket säger en annan sak också till mig, att Formel 1-sporten är en tv-sport i huvudsak. Den lever väldigt, väldigt gott naturligtvis på publik på plats. Framförallt de arrangörerna som hjälper till att se till att det finns en något att visa på tv så att säga. Men det är ju, när allt annat dog, då var det ju så himla viktigt att den här ändå kunde köra vidare. Trots att det var tomt på läktarna så fick vi full valuta för det hemma. Där upplevde man inte riktigt bortfallet av publik på det sättet som man gjort i många andra sporter. Där vi varit inne på tidigare också. Men som sagt, Stefano Domenicali, han har lite medflytt just nu. Det är lite vind i seglen.
Mm, verkligen. Men du, innan vi glömmer bort det, så har vi pratade om banor. Att man kanske inte ska hålla på att bygga på banorna, utan man ska fokusera på att få fälten så jämna som möjligt. Men trots det då så håller de på bygger lite på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.
Mm, de gör det, och det är ju faktiskt på tiden skulle jag vilja säga. Det är någonting jag efterfrågat länge. Banans beskaffenhet, eller som den har sett ut fram till nu, har ju inte... Den blev precis tvärt emot vad vi trodde från början. Den har blivit ett död bana så att säga. Det händer ingenting med ingen dynamik överhuvudtaget. Nu har det har liksom framtvingat en ny design av ett par kurvor. Och det man gör nu, siktar på att göra, det är att bygga bort den chikanen som är innan man vänder ut på den första av de 2 långa raksträckorna, det vill säga kurva 7. När man kommer upp dit så kommer det att bli kurva 5 istället, som blir en hårnål, en större hårnål med högre fart in. Den kommer att vika runt tidigare än den gamla hårnålen, vilket betyder att man har då lite utrymme säkerhetsmässigt bort mot den läktare som finns där borta, så att man kan ha bilar som kommer med hög fart och det finns ändå marginal säkerhetsmässigt rent avåkningszonsmässigt. Och så vänder de runt i en större hårnål, vilket gör att man förhoppningsvis då, inte minst nästa år, kan följa en annan bil in där och sen inte få den här dragspelseffekten som finns just nu när man går in i den långsammaste kurvan på hela banan då, kurva 5-6, där bilarna nästan till står still innan de då ska in i hårnålen så ut. Det går inte att hänga med in i hårnålen där och sen ut på dragen. Det blir för mycket dragspel. Så att det här tycker jag är jättebra. Sen gör man något liknande uppe i kurva 12 som är efter den andra raksträckan. Det är ju 2 DRS-zoner i Abu Dhabi om ni tittar på en kartlayout eller vad ni nu väljer att göra. Så den andra raksträckan, där är det också som en vänster, höger, vänster. Den kommer också försvinna. Där kommer det bli en väldigt mycket snabbare vänstersväng som sen leder fram då till det som idag är kurva 14 och går vänster. Och sen blir det då 2 snabba högersvängar innan man kommer till kurva 17 och som viker höger igen då, fast mer tvärt ner mot sista komplexet in under hotellet. De 2 justeringarna ser man ut att göra helt rätt ifrån banägaren och arrangören ute på Yas Marina. Det där kommer tror jag i alla fall och hoppas jag att göra saker och ting till det bättre. Och det är ganska lätt för dem att göra det, för det är asfalterat överallt i alla fall. Det är bara måla lite nya sträck så går det åka en annan bansträckning. Inte riktigt så, men nu är jag elak, men nästan till i alla fall.
Mm. Du, nu vill jag prata tummar istället. Jag vill fokusera lite på det som hände i söndags i Frankrike. Och kör. Jag vill börja med att ge en väldigt kort tumme, men en dock en stor. Och då vill jag ge till de här topp fyra gubbarna. Egentligen är det två team, det är de fyra förarna. För de var allihop där den här helgen. Och det är så himla himla roligt med den här fighten mellan Verstappen och Hamilton. Och då med de här två rotetvåorna. Det är egentligen allt jag har att säga om allt. Det är de här fyra förarna gör så sjukt mycket för spänningen det här året, tycker jag.
Mm, det är faktiskt sant, och det är den som har tillfört någonting nu då på slutet, det är ju såklart Sergio Perez som nu börjar att vakna till och börja bli det bidraget som Red Bull har sökt och velat ha och behövt ha för att kunna utmana Mercedes. Och det blev så uppenbart den här helgen vilken nytta han gör. Det syntes tydligt, och vi kan komma till det kanske lite längre fram då när vi pratar Mercedes strategi eller taktik som de valde. Jag håller helt med dig om. Tummen upp till alla de fyra längst fram.
Mm. Men då en liten speciell uppåtumme då till Max Verstappen och Red Bull. De nailade strategin. Verstappen gjorde uppenbarligen ett misstag in i första kurvan, vilket var lite... Jag blev lite förvånad när det hände. Men det är klart att shit happens, men inte desto mindre coolt då att de vände på steken liksom och vann det här racet genom att ge upp barnposition i ledning, som är inte lätt att göra i Formel 1. Barnposition är allt, och det tänker man på Paul Ricard speciellt då, att där ger man inte upp barnposition frivilligt.
Och varför gjorde de det då, tror du?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
För att vinna racet.
Ja, men varför kunde de göra det då? Varför vågade de göra det?
För att Perez slår det.
Delvis var det det, men framförallt, Erik, så var det ju för att de hade den snabbaste bilen utav de här två. Och det var ju det de var trygga med den här gången. Det var det de inte var trygga med i Barcelona när det här läget uppstod senast. Då var Mercedes en mycket bättre bil än Red Bull, men lyckades inte komma förbi. Så det enda de hade att välja på, det var att skaffa sig ett överläge däckmässigt som Red Bull inte kunde kontra emot. Och det var precis det här som Red Bull både var rädda för, men också vågade göra den här gången. Ge upp banposition, som du säger, va? Det är ett väldigt, väldigt tufft beslut att ta. Och att göra det då så frankt och inte med jättemycket varv till godo heller. Vad var det? Det var drygt 20 kvar när han kom ut. Mm. Och han hade då 20 sekunder fram till Lewis Hamilton och rätt mycket bilar däremellan. Både varvade och sådana som han rejsade. Så att det här var ett vågat beslut. Men det hängde ihop med att de visste att de hade den snabbaste bilen utav dem. De jobbade däcken bättre än vad Mercedesen gjorde. Och i och med att de tog kommandot själva så stängde de ju dörren för Mercedes att göra samma sak. För att om du är tvåa så kan du inte komma in varvet efter, då är du ju fortfarande bakom. Så att de liksom tog kommandot om allting, och sen hade de förmodligen räknat på det där fram och tillbaka hur som helst. Och Hamilton gjorde vad han kunde, han var sjukt smart, körde sådär långsamt som bara han kan göra och ändå snabbt för att spara på däcken. Och sen då försökte de ju coacha honom då så att han höjde tempot successivt på slutet då med det som han hade kvar av däcken för att det skulle bli kanske något varv för lite för Max Verstappen, men med ett varv, ett och ett halvt varv kvar, så var han i kapp och förbi. Och då när han väl var i kapp så var det ju en munsbit för Max Verstappen att köra om Lewis Hamilton trots allt. Så att det här var otroligt skickligt gjort av Red Bull och vågat framförallt. Och hänger ihop lite grann med deras bilkoncept också, för det fick vi ju reda på under helgen att det var ju deras high rake-koncept som faktiskt hjälpte dem den här gången. Det här high rake-konceptet då som genererar den där han får som den här banan behöver. Men det de kunde göra var att trimma ner bakvingen lite grann, för den, i och med att bilen är högre bak, så blir den lite mer draggy så att säga då än en Mersa som är mer plan. Och det gjorde ju då att de kunde trimma av bakvingen lite grann och därmed få det lilla övertaget rakt fram. Mercedes hade ju tittat på en liknande lösning, men i sina simuleringar sett då att de skulle bli för långsamma i kurvorna, kunde inte göra samma sak. Och de dödade ju dessutom sina framdäck hos Mercedes lite för snabbt. Så att det var ett tufft läge. Jag är djupt imponerad av Red Bull och framförallt Max Verstappen som behöll kylan när det var mycket varvningar och alla de där bitarna. Det är nästan en extra tumme. Missen i början, förvånad också måste jag säga. Han tog ett alldeles för snävt spår där in där. Jag tyckte han kunde driva ut länge till höger för att få en mjukare linje i nätarna. Men han valde att gå rakt in och då blev det för mycket rattutslag och då släppte det bak.
Mm. Nu 3 segrar i rad för Red Bull alltså. Och de är ju teamet att slå just nu. Ja, det kan man väl konstatera.
Det kan man definitivt göra. Det är ingen tvekan om saken längre att de är det. Och när de slår Mercedes på en sån här bana, då vet vi att de hade ju slagit Mercedes även i Baku. Så vet vi ju att det liksom, nu har de ett mycket, mycket mer komplett paket än de någonsin haft tidigare. Men också 2 förare där framme. Och det hjälper till.
Du, då ska vi ge en nedåt tumme. Och då vänder vi på steken. Vi gav Red Bulls strategi tummen upp. Och då säger jag att Mercedes strateg ska få tummen ner. Och då kommer jag med en tes som jag vill höra din syn på. Jag tycker att Mercedes inte gjorde allt de hade kunnat göra för att försöka vinna det här racet.
Nej, jag håller med om det. James Bowles är ju då den som är chefstrateg hos Mercedes. Och han sa ju då direkt... När...
Sopa. Nej,
jag vet att du sopar, att du skojar. Nej, men han sa ju direkt då när de insåg att de hade blivit passerade då via den här väldigt, väldigt effektiva undercutten då som Red Bull gjorde då vid första depåstoppet. Att this is on us. Han sa det direkt att det där är det vi får ta på oss där. Och det är intressant tycker jag, för att det Bottas gick in och startade ju sekvensen med depåstopp bland de här 3 främsta. När Bottas gick in, ja, då var ju Verstappen tvungen att reagera på det. Och det som då Mercedes gjorde, det var ju 2 val. Antingen åka långt med Hamilton, typ Sergio Perez då, vilket inte var något bra läge när man ligger längst fram. Eller att gå in samtidigt med Max Verstappen och räkna med att teamet byter däck lika snabbt som Red Bull och därmed inte tappat banposition överhuvudtaget. Men de var så säkra på sin sak. De hade sett, de hade 3,5 sekund. De tyckte att det här kommer att räcka. Verstappen gick in. De lät Hamilton åka 2 varv mer än Valtteri Bottas innan han kom in. Och när han kommer in, då tänkte de att de här 3,5 sekunder vi hade från början, de kommer att räcka. Han skulle vara clear med ungefär 2 sekunder, trodde de då. Eller i alla fall 1,5. Men till allas förvåning, inklusive min egen då, för jag tittade ju på den här GPSen och såg att det här kommer att gå vägen för Hamilton. Men det gjorde det alltså inte, utan Verstappen av någon anledning kom ju som skjuter en kanon på raksträckan och tar sig alltså förbi Hamilton, och vilket gör då att Mercedes i princip förlorar racet under några få sekunder av loppet i söndags. Och de simulerar ju och simulerar och simulerar, och de har folk till höger och vänster som räknar fram och tillbaka, men här räknade de fel eller så hände någonting. Jag har lite svårt att svara på det, för både Hamilton och Max Verstappens depåstopp var väldigt likvärdiga i tid när de stod still. Men vad hände där innan och därefter? Ja, han hade ju inte ett lika bra invarv, det hade han inte som Verstappen, och vi vet att Verstappen åkte i alla fall en dryg halv sekund snabbare än Bottas på sitt utvarv. Men det låter ju inte som att det är fortfarande bara 1 sekund. Så att någonstans så blev det inte bra det här depåstoppet. Om det handlade om när han skulle iväg ifrån depårutan eller på väg ut ur depårutan eller vad det nu än var, så lirar det inte riktigt. Och döm om allas förvåning, inklusive Mercedes då, när Verstappen är jämsides med Hamilton när Hamilton kommer ut och blir passerad. Det var snöpligt och jag måste säga att Rickard Rydell var inne på redan under sändningen i söndags att han var förvånad över att de inte tog in. Men problemet med det vi säger då är ju att då ska ju Mercedes göra det före Red Bull och det är aldrig riktigt skönt att göra det när man är i det läget de var, va? I och för sig visste de ju att en undercut var väldigt effektiv, så jag tror att det var ofarligt i och för sig, va? Men ja, förvånande måste jag säga, mycket förvånande att de gjorde som de gjorde. Normalt tar man in förarna varven efter varandra och normalt tar man in ledaren först för att ge honom bäst förutsättningar, men här använder man ju Bottas som någon form av, vad ska vi kalla det, han fick ju bli lite försökskanin eller någonting, eller den som avtrycker.
Mm, precis. Ska vi lyssna på Valtteri Bottas själv?
Yeah, disappointing, you know. At least got some points, which I can't remember last time I got points. So that's something, but I think could have been a lot more today as a team. I think we realized too late that two stop was the winning strategy. And for me in the second stint, you know, the last 15-10 laps was like a nightmare. I had no front tires left and the last 10 laps I could see the canvas on the front left and I was just hoping to get to the finish line.
One message sounded like you were saying to the team that you'd wanted to come in for two stops. Did they just overrule you?
It was something I suggested. So yeah, I'm sure we're going to talk about it.
Jag är inte jättenöjd, det kan man inte påstå. Irriterad rent av och gastade på radion och var riktigt, riktigt sur.
Mm. Och det var han. Och han var bara fyra, men grejen är att han ska ändå få en uppåt tumme av mig i alla fall. För han var bra den här helgen, relativt sett. Han hängde ju inte med Hamilton förvisso då, men han var ju there or thereabouts, som man ibland kan säga. Men han var ju som sagt, lite som du var inne på innan intervjun, att han var lite kanonmat för att manövrera Verstappen helt enkelt. Det var ju liksom det var hela hans roll, från Mercedes sida i alla fall, att försöka störa honom så mycket som möjligt för att låta Hamilton förhoppningsvis ta en seger då. Och utan det så tror jag att han hade kunnat slå Perez. Tror jag.
Mm, det är möjligt. Det är så svårt att svara på, för att då måste man liksom backa så bandet så långt. För att om det handlade om för Bottas att rejsa Perez isolerat, då hade de nog kanske rätt ut det, för då hade de... Förresten, jag tar tillbaka det, alltså, för jag tror att Mercedes för en gångs skull var deras däcksekonomi alldeles för dålig jämfört med Red Bulls. De hade för dåligt grepp i bilen och det var den här regnskuren innan start, tror jag, som ställde till det för Mercedes strateger rent generellt. Greppet i banan var alldeles för lågt istället för att den var rear limited, det vill säga bakdäcken var de man måste skydda, så blev framdäcken de som tog slut ordentligt genom att de grainade och slets ner. Och det säger ju Bottas att han såg ju fasen korden på däcket mot slutet och var ju rädd att inte ta sig i mål och gastade om att han var förbannad. Jag sa att det var en tvåstoppare som gällde, bla bla bla. Och jag tror att i det här fallet så hade nog teamen, alla team, haft nytta av att lyssna på sina förare, för de tror jag har lite bättre feeling för vad en regnskur kan göra för däcken. Sen vet jag att de gubbarna i teamet också har koll på, och de har parametrar hit och dit som de kan se på. Va? Men ja, det blev lite dumt för Valtteri Bottas där. Och återigen kommer vi in då på det här med Sergio Perez då, som spelade en viktig roll i söndags. För han låg ju på det avståndet. Han körde ju lugnt och fint i början. Jag kände så här, oh, har han inte pace att hänga med? Men sen så började jag inse att, nej, men jag undrar om det stämmer här. Han måste ju åka lugnare för att åka längre innan han går i depå. Och mycket riktigt var det precis det som hände. Och det var ju också det som gav honom 7-8 varvs fördel mot Valtteri Bottas i fighten om tredjeplatsen. De var ju faktiskt på samma strategi.
Men om jag säger så här då, apropå det vi pratade om med Mercedes strateg där, att de gjorde inte allt de hade kunnat göra. Och då undrar jag lite ändå att Red Bull var modiga nog så att säga att splitta deras strategier. Verstappen tog två stopp, Perez ett. Men de sitter kvar med båda förarna på ett stopp, trots då att Bottas klagar över däcksekonomin när det är 20 varv kvar. Han säger det själv i alla fall, att det var liksom, ja, de var helt slut i 20 varv. Och varför då inte bara testa, se vad som kan hända?
Mm. Ja, de hade... menar,
de visste väl att han var, låg illa till i alla fall mot Perez, att han skulle hamna utanför pallen.
Ja, frågan är om de gjorde det i det läget när vi pratar om det här med så mycket varv kvar att köra.
Bottas, Bottas visste att han låg illa till.
Han tyckte att däcken var i dålig kondition, ja. Men de hade trots allt positionen framför Perez som var på rätt behörigt avstånd i det här läget också. Så att det är lite så här... Det är ju så himla lätt med facit i hand att säga att se och så var det och så här borde ni ha gjort och hela den biten. Jag är inte så säker på att allting var så glasklart just i det läget dock. Och de litade på Valtteri Bottas förmåga att hålla liv i däcken då. För jag menar, Hamilton gnällde ju länge och väl på sina däck som då höll upp väldigt mycket bättre än vad han själv förutsåg. Och han är ju för sig lite känslig så där, och nu kan ju Mercedes båda sina förare och vet när de menar allvar respektive är bara lite nojiga. Förstår du vad jag menar? Men visst, Bersa hade kunnat gjort andra saker med Valtteri Bottas och sett till att hans slutresultat hade blivit bättre än vad det blev. Men i teamperspektiv på något sätt så jobbade de med Bottas på det sättet som jag tror alla teamchefer eller teamstrateger hade gjort för att försöka maximera resultatet för den bilen som låg längst fram.
Mm. Hörru du, är det inte dags att lyssna på ännu en sån här person som har förändrat Formel 1 på något vis?
För att kolla in på 40:e plats bland världens rikaste personer så behöver du ha en förmögenhet på sådär 28 miljarder dollar. Han som innehar den här platsen och den enorma förmögenheten, han heter Dietrich Mateschitz. Lite på skämt så brukar man ju säga att enda sättet att tjäna en miljon på motorsport är att börja med 10 miljoner. Den tesen är dock svår att applicera på österrikaren Mateschitz. Visst, majoriteten av den här förmögenheten har då inte genererats av Formel 1. Men sporten har i minsta fall varit en enormt viktig marknadsföringsplattform för det varumärke han grundade och än idag är delägare i, nämligen Red Bull. Mateschitz och Red Bulls intåg i Formel 1 förändrade sporten på flera vis. Till att börja med kom det som något av en chock för Formel 1-depån att Red Bull, utan några traditionella kopplingar till motorsport, köpte Jaguarstallet av Ford 2004 för att skapa ett Red Bull Racing till säsongen därpå. Visst, Formel 1 var kommersiellt redan innan, men bland purister skavde det här en hel del. Det var ju bilmärken och traditionella racers som Frank Williams, Bruce McLaren som skulle driva stall i Formel 1. Inte några sliskiga läskedrycker. Och inte nog med det. De höll på med massa konstiga upptåg också, långt utanför normen i Formel 1. De klädde ut sina förare till Stålmannen, spelade in filmklipp när de gjorde depåstopp i viktlöshet och hade skateboardproffs som hedersgäster i depån. Dessutom var de öppna mot depåns journalister. Mateschitz såg F1 som en marknadsföringsplattform för sina drycker och då var det ju dumt att så många andra team i den här tiden behandla de som skulle skriva om dem som skit. Plötsligt blev det enkelt att boka intervjuer med ett Formel 1-stall och mediakåren flockades till Red Bulls gigantiska Energy Station mellan körpassen. Men skepsisen fanns kvar. Marknadsföringen genom lustiga upptåg och öppenhet är väl en sak. Men sett till resultat var det få som trodde att Mateschitz menade allvar med Formel 1. Men det gjorde han, minst sagt. 2005 köpte han nämligen även gamla Minardi för att skapa ännu ett Red Bull-stall. Den här gången vid namn Scuderia Toro Rosso. Med hjälp av landsmannen Dr. Helmut Marko hade han några år tidigare dragit igång en förarakademi vid namn Red Bull Junior Team för att lotsa fram framtidens F1-stjärnor. Helt finansierade av Red Bull. 6 av 20 förare på dagens grid, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda och Max Verstappen har alla lotsats fram av det här Red Bull Junior Team på lite olika vis. Tanken var helt enkelt att ha Toro Rosso för att på högsta nivå se vad förarna gick för innan de förhoppningsvis skulle ta VM-titlar med stora Red Bull Racing. Så som sagt, det är inget snack om att Dietrich Mateschitz verkligen menade allvar när han klev in i sporten den här säsongen 2005. Men skeptikerna då? De som inte trodde att ett företag som sysslar med läskeblask skulle kunna generera resultat i motorsportens kungaklass. Vad hände med dem? Ja, jag gissar att de sista av dem omvändes någon gång mellan 2010 och 2013 då Red Bull Racing tog 4 raka VM-titlar tillsammans med Sebastian Vettel. Men det är som sagt bara en gissning. Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist och Erik Stenborg som gått igenom lite tummar upp och ner efter Frankrikes Grand Prix som vi också har reagerat lite på rent generellt. Vi är inte riktigt klara med tummarna upp och ner än, Erik, eller hur? Vi har några både ner, en ner och två stycken upp kvar.
Mm. Först kan jag då bara meddela lite att jag försöker sitta blickstilla för att det här valet med att köra bara överkropp under en podcast i en läderstol, det var inget bra, känner jag.
Klibbade på ryggen.
Rent. Det klibbar lite, måste jag säga. Och det låter. Ja, det var någon som hoppade på mig och sa att
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det verkade som jag gjorde någonting under tidigare podd och nu kan jag inte ens röra mig. För att det låter för mycket. Ska jag illustrera?
Ja, kan du få göra.
Nej, det kanske inte låter så illa.
Då var det lugnt. Det var lugnt. Ja. Det är som våra stolar i kommentatorskötten, de knarrar fint också. Vi får nog ringa möbelavdelningen och se om vi kan få några nya. Eller kanske få en sån här sack och säck man kan ligga i. Att de prasslar ur sig.
Men de låter ingenting.
De prasslar. Nåja, nog trams. Har du någon tumme ner eller tumme upp?
Ner till Ferrari. 5-7 i kvalet, 0 poäng i mål och gav upp tredjeplatsen i VM till McLaren. Och då kan man undra, vad är teorierna till Ferraris snigelhet, Janne?
Ja, det kan man ju undra. Vi börjar, tycker jag, med att lyssna på Charles Leclerc direkt efter målgången. För han är ju tydlig med vad det var som inte funkade.
We really need to understand because now it was really both cars. We've been struggling massively, we've been dropping massively. On myself, we tried a second stop at one point just to see whether we could understand something more going on the medium again, but there was no way to do anything better managing those tires. We were just degrading very, very quickly, so yeah, I'm a bit lost for now. We just need to work hard and understand.
Early thoughts though, what do you think went wrong? Where do you think the lack of pace has gone?
Oh, I mean, the pace is there the first two laps on the tyres, and then everyone keeps on going on this pace, and both of our cars are starting to drop. So that's where we need to work at the moment, and we really need to understand this issue.
Ja, de har problem, Ferrari, med sitt sätt att operera däcken. Och jag läste någonstans att Carlos Sainz redan i Bahrain hade insett att det, deras limitering, deras begränsning ligger i hur de kör sina däck. Och det är också det som har varit fördelen de har haft när det gäller mekanisk grepp, till exempel i Monaco och delvis i Baku. Och som kommer att pendla lite grann fram och tillbaka. Jag tror faktiskt att de kan ha nytta av det när vi kommer till Red Bull Ring, som är väldigt slät och inte någon slitig asfalt på det viset. Va? Och där de kan ha nytta av det mekaniska greppet igen. Så att de kommer att pendla lite fram och tillbaka för det här. Men det här var ju en riktig bottenhelg, får man säga. Utan att någon av förarna gjorde ett dåligt jobb på något sätt. Va? Men de räckte inte till, helt enkelt. De var ju sitting ducks.
Mm. Ja, men Leclerc var ju helt, det var ju helt otroligt att se honom. Som man säger, han gick in och tog ett extra stopp för att se om någonting positivt hände, men ingenting. Och det som jag tycker är lite, du säger saker här som är så här, okej, med mekanisk grepp, bla bla bla. Men det känns verkligen som att de inte riktigt vet själva vad det är som händer.
Nej, och det kanske är så att de har...
Men är det slitage eller är det liksom värmeutveckling i däcken? Vad är det?
Liksom? Jag tror att det är termaldegradering. Alltså den här, där, att de driver för mycket temperatur helt enkelt. Så på det sättet de kör. Och det fick de betala priset för. Och De hade inte en chans helt enkelt att hålla liv i däckarna den här helgen. Och det var ju svårt för alla, har vi hört nu efterhand då, med en bana som blev väldigt grön snabbt in på start. Och det kanske vi ska tacka för egentligen, vi som satt och kollade på racet, att det blev på det här viset. För det är ju förmodligen det som gav oss det här underhållande loppet som vi fick.
Mm, att man inte, den här gamla klassiken, att en träning eller två regnar bort och sen så helt plötsligt så ska man tävla utan någon datan. Och det är helt plötsligt så, nu hade de ju datan fast fel data.
Mm, så är det. Och så de får åka hem och slicka såren. Ferrari som för övrigt har beslutat sig nu för att lämna bilen för 2021 rent utvecklingsmässigt. Nu är fokus helt och hållet flyttat framåt. Jag tror att det kommer att kosta dem tredjeplatsen i konstruktörs-VM. Och det kommer de att tappa till nästa tumme upp.
Mm, McLaren. 5 och 6. Det är as good as it gets med de där 4 längst fram. När de är i form allihop. Och det, jag tycker det var speciellt kul att Ricciardo, trots att han blev slagen av Norris, då visade liksom lite tecken på fart. Vi hoppades ju på det i förra veckans podd, att normal bana på något sätt skulle ge honom lite mer confidence, så att det inte murar precis en centimeter från, ja, när man går ut kurvan, så riskerar man åtminstone inte att krossa sin bil.
Nej, och jag tycker det finns andra saker också som de var oerhört skickliga på i McLaren och Alien. Framförallt så splittar de ju de splittade strategierna, det som du efterfrågade hos Mercedes med sina bilar. Men det slutade med att de blev efter varandra i mål i alla fall. Den lite mer aggressiva taktiken då som Ricciardo valde, eller som man valde för Ricciardo, den var inte den snabbaste, utan det var Lando Norris då som körde en likt Perez då, lång första stint på mediumdäcken då. Det betalade sig i slutändan, och att han var duktig nog att hålla liv i första sättet däck, så han kunde klara sig med bra fart och gå igenom fältet. För det var enorm skillnad mellan nya och gamla däck när de väl hade, säg att de nya hade gått kanske 7, 8, 9 varv, så var det en enorm skillnad i fart mot de som var helt nya. Och där kunde de ju ta väldigt många positioner genom att man hade helt enkelt otroligt mycket bättre fart. Plus att Ferrari-bilarna som de då hade framför när de var klara, de var ju inget hot. Så de tog dem ju ganska snabbt sig förbi. Alonso såg inte heller ut att ha den fart som krävdes. Pierre Gasly hade ju en bra batalj med Lando Norris som blev förbannad rent av på fransmannen. Tyckte att han blev avtryckt av banan. Och så vidare och så vidare. Så att, McLaren är sjukt bra. Och jättekul att se dem små, små steg. De var inte på banan med bilen i kval. Men jag tror att det var det som betalade sig när de kom till racet rent setupmässigt. De hade nog kanske med avsikt lite grann. Eller gjort vad de hade kunnat. De gjorde vad de kunde med sina förutsättningarna. Och såg till att bilen var bra att racea med. Mindre bra att kvala med.
Mm. Vet du, att jag började med någon konstig idé idag. Så att försökte rita en mindmap på alla förare i Formel 1. Vem som har slagit den andra i olika tider av sina karriärer. För att på något sätt, så här, jag tänkte så här, om jag får ihop det här så kanske jag kan liksom reda ut vem som är bäst i Formel 1.
Grattis.
Sett till, det är olika liksom, det är olika förutsättningar med olika bilar, menar jag. Så att till exempel då Ricciardo som nu blir slagen av Norris hårt, men han slog ju Ocon lika hårt som Norris slår honom i år förra året i Renault. Mm. Så att det var på något sätt det som var utgångspunkten. Det var väldigt, väldigt mycket svårare än vad jag hade tänkt mig när jag började. Mm. Men det vore rätt coolt att försöka reda ut den problematiken, så att säga.
Det blir som en webb, ett sånt här spindelnät. Man går fram och tillbaka, bara, den har slagit den har slagit den. Men så åker man upp och ner och så kommer du fram då i slutändan till någon som är allra bäst. Då. Är det så du tänker?
Ja, det var så jag tänkte, men det var inte så lätt.
Du fastnade på
halva. Jag får jobba vidare. Jag gjorde det. Men det är ändå så här, men jag undrar ändå vad man tänker om Ricciardo då. Att han har slagit Vettel i Red Bull. Han har slagit ja, och Conor Renault. Vem slog han? Han slog Sainz, va?
Ja, det gjorde han.
I Renault, ja. Och nu blir han slagen av Norris. Vad säger det om Norris? Liksom? Mm. Att det var på något sätt det man skulle komma fram till. Men nu fokuserar vi på Ricciardo. Att jag undrar alltså om snöret har gått, åtminstone den här säsongen, för Ricciardo i McLaren.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att han, för han kanske ska svara på frågan själv när vi får höra kommande helg, intervjun som gjordes då i Frankrike. Så att han kanske kommer in på det där, jag vet inte. Men jag tycker att det är, jag tycker det är för tidigt att räkna bort honom i år. Han är så erfaren och stark och mentalt stark, så jag tror att han är på väg att vända den här pucken nu. Och får han lite flyt med några banor som passar honom lite bättre, så kommer säkert resultaten också. Jag är inte beredd att ge upp den här säsongen och hans vägnar ännu i alla fall, även om jag tycker Lando Norris är med stora utropstecken bakom min absolut största överraskning och mest utvecklade förare från ett år till ett annat. Helt klart, alltså, han och Carlos Sainz har överraskat jättemycket på mig den här säsongen. Kul, mycket roligt.
Ja, jag håller med.
Gillar Norris.
Kanske också nästa uppåtumme som går till George Russell. För att han kom 12:a i en Williams. Och men grejen var ju att ingen bröt när han kom 12:a i en Williams. Och det säger väl egentligen allt, ja, tycker jag.
Verkligen. Nej, han är bra. Han är jättebra till och med, skulle jag säga. Titta hur han kör den här bilen på lördagarna. Sen är det svårt i en Williams att göra något med det, så att säga, på söndagarna. Den här gången lyckades han, trots att han inte var helt nöjd med inledningen. Men innan vi fortsätter prata om Russell, lyssna på honom själv. Så här sa han direkt efter målgång.
Yeah, it was a really good afternoon. A couple of overtakes, you know, managed to finish ahead of, you know, Ocon, the Alphas, Sonoda, managed to overtake Sonoda on track, which is, yeah, really, really happy about that, to be honest. I mean, we were there on merit, the car was good, we made that strategy work really well managed, so I'd go as far as saying it's probably our best race we've ever had together with Williams. It was a shame about the opening laps. I made a really bad start, really struggled, but I don't think it really changed a huge amount at the end. I think P12 was our absolute maximum. It was just a shame nothing really, really happened in front, because P12 on merit for us is, is very strong.
En nöjd och glad George Russell som, han sa det att det gjorde en dålig start, men han visste inte om det hade gjort någon större skillnad i slutändan, va? Men han hade några riktiga skalper bakom sig i mål, och det ska han ha stort beröm för och en mycket väl värd tumme upp. Och är det nu så att han kommer att hamna i Mercedes, tror du?
Ja, men först så kom jag på en ny idé under hans intervju. Jag kan göra en till mindmap över hur många race förare haft som är deras bästa i karriären.
Ja, just det. Just det. Dels som Mange Andersson, vår fotograf, han säger ju alltid att allt är topp tre. Det här är topp tre bästa jag gjort, sedan om allt. Det är typ en gång om dagen. Så.
Ja, och sen ska man då lägga fram det här till en förare. Okej, nu har du sagt att Alonso hade ju väldigt många bästa racer i karriären under tiden i McLaren då, senaste tiden. Så att då kan man lägga fram det för honom. De här 27 racen som du var dina bästa i karriären. Vilket var det bästa i karriären?
Exakt. Lycka till med det, Erik. Kul. Det blir bra. Du har lite att göra nu under sommaren, hör jag.
Ja, jag känner att man måste komma på nya idéer. Jag har på med det här så länge, så jag måste tänka utanför boxen.
Jag har varit pappaledig för länge. Det är det som är problemet.
Ja. För mycket tid att tänka.
Exakt. Eller det har
i alla fall,
inte så
du pappa. Pratade om... Nej, jo. Ja. Vi släpper det.
Ja, det gör vi. Kom in nu
det
på,
är ju, som du sa där, starka dementier. Okej. Starka dementier från Toto Wolff i alla fall att han ska presenteras för Mercedes redan på Silverstone, vilket vi trodde var en done deal. Vad tror du nu?
Det tror jag fortfarande. Jag är helt säker.
Att han kommer presenteras?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är en done deal och jag tror att han kommer presenteras på Silverstone. Jag tror att det där är klart redan, men... Toto Wolff är lite trött på att få de här frågorna, så han drog ju till med någon liten sån här, han försökte skoja till det lite så att han skulle vänta till vintern med att presentera vem eller vad, hur han ska göra då. Och det var ju några som nappade på det där, medan det var uppenbart för alla som var vid det här intervjutillfället att det här var ett skämt. Jag tycker det är lite så här obra och skämt om just det här nu då det är en het potatis just nu, va? Men det är ett så här klassisk undanglidning från Toto Wolff då, eftersom han får frågan hela tiden och han är obekväm med att ljuga eller i alla fall inte tala sanning eller säg så här, han är obekväm med att inte kunna svara på frågan rakt ut. Nu är han ju supervan att glida undan, men jag tror att det blir så här, till slut får de hitta någon strategi där de får folk att hålla back off. Ni får veta tids nog, men när det gäller beslutet kring att behålla Bottas eller inte, så tror jag det är redan taget. Jag tror att han kommer att lämna Mercedes efter den här säsongen. Jag tror att han kör för Williams kanske 2 år framöver. med Mercedes goda minne, kanske till och med betald av Mercedes medan han gör det. Och jag tror att George Russell kommer att hoppa in bredvid Lewis Hamilton, som också kommer att förlänga sitt kontrakt med Mercedes och där fortsätta då in i det nya reglementet också. Där har du min gissning på det hela.
Mm. Det var väldigt detaljerad. Det känns som du har ganska mycket tid att tänka det också.
Ja, alltid. Jag menar, vissa saker blir starkare än andra. Och jag har ju långt ifrån rätt om allt. Verkligen inte. Snarare tvärtom. Men ibland så liksom... Som jag jobbar när det gäller den här sporten, så måste man bygga ett pussel. Man måste liksom hämta information där, och så måste man väga det mot det där. Så måste man tänka, är det här rimligt? Kan det vara på det viset? Och då får man till slut... Då får jag min lilla mindmap klar, som då ger mig svaret så som jag ser det. Och, inte vet jag, det funkar för mig ibland inte. Så att det är väl inte bättre än något annat sätt. Men det är så jag jobbar, för det är så mycket desinformation och information som mixas i Formel 1. Och man måste verkligen sila snacket ordentligt. Och man måste veta vilka personer kan man lita på, vilka kan man inte, eller behöver man inte bry sig om. För att komma fram till saker och ting. Och man måste läsa mellan raderna. Det är ju en konst det också, eftersom det sällan står någonting där.
Du, nu lägger vi Frankrikes GP till handlingarna och fokuserar på Österrike. Vi ska åka till Steiermark
heter det. Steiermark är alltså området där banan ligger i Tyrolen då, eller Tyrolen vet jag inte om det är. Men Steiermark är i alla fall området där banan ligger. Oerhört vackert belägen på en bergssida, skulle man nästan kunna säga, i alla fall en sluttning. Och helt fantastiskt ställe då och köra Formel 1 på faktiskt numera. Men den har ju en rätt gedigen historia.
Ja, för Österrikes GP kördes för första gången 1963, då på Seltweg, vilket var en liten flygplats en bit ifrån där Red Bull Ring ligger idag faktiskt. Och man tävlade på Seltweg 7 gånger, men bara en gång var racet med i VM. Det var 1964. Från 1970 till 87 så flyttade man istället till den här nybyggda banan Österreichring, som i praktiken är samma bana som idag. Den ser ju lite annorlunda ut, men den ligger på samma plats i alla fall. Men efter några olyckor 1987, den var liksom väldigt smal och hade liksom till och med för 80-tals måttmätt i Formel 1 undermålig säkerhet. Så den, man beslutade helt enkelt att nu lämnar vi Österreichring. Men 1997 så hade man rustat upp banan igen och det var dags att ta emot F1 igen därav, och nu under namnet A1 Ring. Det var en sponsor, var det en mobiltelefon?
Telekom, exakt. Va? A1 som finns fortfarande.
Så var det.
Det är väl deras Telia typ.
Okej. Okay. Telia sponsrar inga Formel 1 race i Sverige.
Nej, det är nog tur det. De har ju köpt tv-kanaler och grejer istället, så de får ägna sig åt sånt. Men A1 Ring då, 1997, det var ju alltså mitt debutår som Formel 1-kommentator, det var 1997, och jag ska ärligt säga att jag har inte så starka minnen ifrån det här stället. Det starkaste, det är väl lika med alla, eller på säga, och det är väl 2002 va? När vi fick den här knäppa situationen då med Rubens Barrichello som mer eller mindre körde det där racet från start till mål i ledningen och var ju på väg att vinna, men i säsongens sjätte deltävling, vilket det var det här året. Och det här kommer jag ihåg väldigt starkt, eftersom jag jobbade då med den digitala produktionen Super Channel tror jag den heter. Där hade vi ju mycket mer bilder att tillgå än världsfiden hade på den tiden. Och vi fick en närbild på Jean Todt när han säger de berömda orden: Let Michael pass for the championship. Och efter spelet vet vi ju, efter det här racet så fick man överhuvudtaget inte spela på Formel 1 till exempel. Det försvann ifrån bettingbolag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var stor skandal och det var skämmigt på podiet och det var eländigt i största allmänhet. ett riktigt låg vattenmärke. Samme John Todt tog det här beslutet som idag sitter som FIA-president.
Mm. Ja. Det var ju så det var. De var ju, alltså det var ju, ja, men det måste man ju ändå sätta i perspektiv. Jag kommer ihåg det här väldigt starkt också, och därför har jag liksom fortfarande än idag så lite så här solkiga minnen runt, eller känslor runt Red Bull Ring. Och det är ju sjukt att man ska liksom gå tillbaka 20 år i tiden för att man inte kan släppa någonting. Men samtidigt så var det ju så i Ferrari på den tiden att det var ju liksom, allt var ju Michael Schumacher. Det var ju han som skulle vinna. Liksom. Rubens Barrichello må ha trott att han fick vinna VM. Att han gick in i en säsong och trodde att han kunde vinna VM, det var väl bra. Men aldrig någonsin var det på kartan ens. Och, men det var ju liksom det som, det var en av de första gångerna som jag liksom upplevde att så här, shit, det här är någonting annat än bara sport, Formel 1 på något sätt.
Jag kan bara hålla med. Det var, det, för en sån knasboll som man själv är och som är så insyltad i det här och var så otroligt och in i sporten och älskade det sportsliga, så blir det här som en, det blir som en pungspark när de håller på med sina dumheter. Va? Det blir liksom bara, man bara stannar av och man fattar inte vad som har hänt. Och man blev liksom, man blev av med oskulden på något sätt, va? Som ursäkta uttrycket. Så det kändes väldigt, väldigt märkligt efter det här. Och det svärtade ner, tycker jag, både Ferrari, det svärtade ner Michael Schumacher och det svärtade ner sporten väldigt, väldigt mycket. Tycker inte om det. Och det är ju nu, det här, det kan vi säga med kontexten hur det var vid den här tiden. Idag är ju teamorder vardagsmat och är inget konstigt överhuvudtaget, utan idag kör man ju mera som ett lag faktiskt, får man ju säga, på ett annat sätt än vad man gjorde på den tiden. Då man var mer så här, man trodde ju att båda förarna hade chansen, och Ferrari var väldigt överlägsna vid den här tiden dessutom. Så att, nej, det var en lurig tid. Innan du avrundar med vad som hände med banan, så ska vi nämna att Ronnie Peterson faktiskt tog sin sista seger innan han tragiskt omkom då efter kraschen på Monza. Och det var 1978, alltså ett regnigt Österreichische Ring stod värd för Österrikes Grand Prix då, som Ronnie Peterson lyckades vinna. Och dessutom hade vi...
Han vann där två gånger.
Ja, det kanske han gjorde, ja. Sen hade vi den här märkliga händelsen som Lillövis var med om. Kommer du ihåg det då?
Körde just det, han körde på en hjort, va?
En hjort, ja, precis. Och det finns ju ett roligt klipp också med Juan Pablo Montoya som kör, och då är det någon hjort som är inne på banan och de skojar om vad det är för någonting som har sprungit in och hela den grejen. Leta efter det klippet så kommer ni att förstå vad jag menar.
Oh dear, säger han.
Ja, just det. Oh dear. Får... Jag slutar med det. Det är roligt. Det är sån humor. Det är sån här dad joke. Jag blir beskylld för att komma med dad jokes ofta.
1973 vann Ronnie och 1978, som du sa, båda gångerna med Lotus. Men jag fortsätter min lilla utläggning här, för att sista racet på A1-ring var 2003, och då hade liksom F1 på något sätt vuxit ur banan. Och dessutom, jag tror inte att den här 2002-incidenten så att säga hade gett Österrikes GP speciellt mycket positivt. Sen så ska jag väl inte säga gå så långt att det var därför de slutade komma dit, utan det var nog banans beskaffenhet och omgivningarna, hur det fungerade. De hade vuxit ur banan helt enkelt. Och planen var då att förlänga den och bygga om den. Och man började göra det. Man rev delar av banan, däribland hela start- och målraken med läktar och allting sånt där. Men bygget stannade av och då blev banan helt obrukbar under många år. Alltså. Fram tills att en viss Dietrich Mateschitz, som du redan har pratat om i den här podden, köpte den, renoverade den och döpte om den till Red Bull Ring. Och F1 kom tillbaka till banan 2014 och sedan dess har vi kört där.
Mm. Cool bana. Jag kommer också ihåg Takuma Sato och Nick Heidfeldt. Kommer du ihåg det? Uppe i Castrol-kurve eller vad den heter. Kurva 3 som den då har fått numreringen till. Jag kommer ihåg Jarno Trulli. Och det här var ju också så här konstig grej. Han körde en Prost, tror jag. Och ledde. Mm. Han ledde lång stund. Det kan ha varit där 2002-2003. Så ledde han loppet faktiskt under långa stunder och man tänkte sig, vad är det som är på väg att hända? Men sen blev det ju som vanligt i slutändan. Ja, det man har, när man börjar ransaka sitt minne så kommer man faktiskt ihåg lite grejer. Och bara en slutkläm också. gillar stället numera. Det är en väldigt, väldigt fin anläggning. Oerhört modern. Vilket mediacenter. Nu är det navelskåderi. Men jäklar. Man sitter ju alltså högst upp på huvudläktaren mitt emot depån. Och så har utsikt över precis hela banan. Det är sådana här jättelika fönster. Och där uppe kan man se precis allt. Det är ett fantastiskt ställe, verkligen.
Jag kan också säga att i något PlayStation-spel 2002 kanske, då kunde man göra en cool grej på ett ring. För det var, då höll man bara full gas upp för första kurvan och då kunde man lyfta ut över räcket.
Ja.
Det tyckte jag var coolt.
Mm, det var ju bra. Mm. Det är säkert en bra idé en resa.
Bara en liten fotnot sådär. Men du, Red Bull Ring då klingar ju Red Bull-bana, men det är inte riktigt så, för Mercedes vann båda racen och båda pole positions i fjol. Vi körde där två gånger på grund av pandemin då. Verstappen blev som bäst trea i Steiermarks Grand Prix då. Det var andra racet
i fjol då.
Ja, exakt så. Men han vann dock här 2019 och det var ju omständigheter till den segern också, men han gjorde det i alla fall. Och nu med, som sagt, då Red Bulls tre raka segrar, så känns det som att de har lite vind i seglen in i Österrike-helgerna, tycker jag.
Det är definitivt så. Det var ju, sen de kom tillbaka till banan 2014 hade Red Bull otroliga problem på just den här banan, just för att den var så slät och asfalten var så otroligt snäll. Och de hade svårt helt enkelt att få igång däcken, och bilen var inte heller 100% i början av det där 20 eller turbohybridreglementet, så det kanske var det också som var grejen. Mer downforce i Österrike. Det är ju en enkel layout, men den är väldigt, väldigt svår ändå, sägs det ut av de som kör den här banan i absolut högsta fart. Och det här är lite spännande faktiskt, hur det här kommer att slå lite grann när vi kommer dit. Och sett till Red Bulls lilla övertag på Mercedes just nu, kommer de att bära det med sig till den här banan? Min gissning är att det är på det viset. Vi får se lite grann vad som kommer att hända. Och sen är det med däcken också en väldig faktor, eller hur? Och det är inte lika de båda helgerna.
Nej, exakt. Och det var ju en stor faktor i Frankrike inte minst då. För det var ju efter allt det här som hände Baku med explosionerna för Stroll och Verstappen, så kom ju det här nya höga minimitricket. Och det finns väl all anledning att tro att de kommer fortsätta med det i Österrike. Ett högre minimitryck, helt enkelt. Och det kan ju sätta lite saker ur spel igen då. Och nu i helgen så är det C2, C3, C4, alltså mittenvalen sett till mjuk och hårdhet. Men nästa helg så kör de C3, C4, C5, alltså det mjukaste däcket. Samma som de hade i Baku till exempel då. Mm. Och det är kul tycker jag att de liksom gör vad de kan för att skaka om nu när det blir två helger i rad på Red Bull Ring.
Det är bara så synd att de inte vågade köra sprintrace här. Faktiskt, och testat det då, för då hade vi haft det back-to-back, men det där vi pratade om tidigare då, det är alltså Silverstone som är den första helgen när man kommer köra ett så kallat sprintrace-kval, ett kvalrace helt enkelt då, för att kvala in bilarna då till huvudracet på söndagen. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Vi ska få lite mer information om det här om inte så lång framtid, är det inte så, du och jag?
Ja, precis, vi har ett möte med Formel 1 där de ska briefa om hur exakt det här ska gå till. Mm. Och det är väl ganska mycket så här broadcast planning grejer också, men jag tror att också att det är sett till rent tävlingsmoment då, för att de har sagt att ni får gärna ha mer kommentatorer i det här mötet, och då ska vi ha.
Då så, då är jag med. Jag anmäler mig allra först. Du, innan vi stänger butiken för idag, Erik, några ord om IndyCar också. Road America avgjordes ju den gångna helgen, och det är ju en bana vi hade lite goda förhoppningar rent svenskmässigt. Vi hade en seger och en fjärde plats och en tionde plats vill jag minnas för Eriksson. Jag kommer inte ihåg vad Rosenqvist fick i det andra racet där, men han vann ju vilket fall som helst sitt första race i IndyCar, sitt enda race i IndyCar på Road America förra året. Tyvärr inte med den här gången, ersatt av Kevin Magnussen. Det där känner ni till. Och Marcus Eriksson då kom ju med en färsk seger i bagaget. Man tänkte att det här kommer ju funka bra, men tyvärr lite stökig träning den första där det blev lite, ja, bilen var inte helt i ordning. Gjorde att han inte kunde liksom maximera jobbet med setup. Andra träningspasset var okej. Men sen när de kom till kvalet så hade de gått tillbaka lite grann mot inställningarna som de hade då året innan då, när det hade funkat hyfsat bra. Men det funkade inte alls. Marcus tycker i och för sig att varven var bra som han gjorde, men inte tillräckligt snabba. Och det är det här som är lite grann problemet. Det värsta som finns är ju när man kör bra, tycker man. När man sätter sina varv och allting. För den förare känner ju ofta i kroppen om det går snabbt eller inte. Och så när de kommer över linjen och så inser de att jag är nia i gruppen. Då är det tröstlöst. För då vet man inte i vilken ända man ska börja jobba riktigt. Så att det är ju bara att konstatera att Marcus körstil för de här bilarna och de här däcken inte riktigt harmoniserar. Och det är ingen tillfällighet att det är några gubbar som vi återkommande ser där framme. Pato Ward, Alex Rossi, Will Power, Alex Palou tror jag. Även Felix till viss del. Den här körstilen som är lite aggressivare, mera på attack så att säga. Då. Över de här snabba kvalvarven så är det som krävs. Man kanske måste våga lite mer till och med. Och däremot så är ju Eriksson precis raka motsatsen när det gäller till racen då. Han är ju fantastiskt stark racecraftmässigt och visar återigen i helgens lopp vilken bra racer han är. Han kvalade sin 18:e, slutade sexa och bara kort så...
Var 21:a mitt i den någonstans.
Precis, va? Det var ju så här att han var 18 i starten, tog sig upp några platser, jobbade sig upp igenom fältet, var via ett tidigt stopp trots start på hårda däck uppe på en 12:e plats. Och så hade han lite fight och gjorde ett förmisstag faktiskt in i kurvett där han kom lite för långt ut med vänster bakhjul och så fick han en retur och en kick och så snurrade han och så fick han motorstopp och där stod han. Dess bättre då så hände det här i första kurvan som sagt. Väldigt nära då för rescue-teamet att komma ut och starta hans bil igen. Och det innebar ju att hela gänget då som naturligtvis fick köra under full course yellow inte han komma runt igen och varva Eriksson som kunde då återansluta i bak och sen komma i kapp de andra rent depåmässigt. Och i den omstarten som var direkt efter där så hade han då laddat på ordentligt och tagit en 3-4 gubbar. Så han tog sig ganska snabbt tillbaka på 12:e platsen igen. Och sen rent taktiskt så gjorde teamet rätt. Marcus körde bra, gjorde några riktigt, riktigt goda omkörningar. Och när han då passerade över mållinjen så är han alltså sexa i mål. Då har han startat 18:e, varit uppe på 12:e, ramlat ner till 21:a plats och går i mål som sexa. Det hände bara i IndyCar. Ingen annanstans.
Nej. Minns du inte Jensen Button?
Jo, det gör jag.
I Kanada.
Men det hade ju vissa likheter tycker jag med IndyCar, fast kanske av andra anledningar med regn och allt vad det nu var. Nej, men jag håller med dig. Det var en exceptionell. Man kan inte säga att det är sånt som hände varje helg direkt. Men i IndyCar, racingen där är ju tuff. Den är cool att följa. Banorna på Road America är häftig. Den påminner till exempel väldigt mycket om Spa. Och de här bilarna som killarna älskar att köra då i höga farter och hela den biten. Men jag tycker att det här var ett viktigt resultat. 6:e platsen i mål ger ju att Marcus fortfarande är med och i totalen ligger 8. Han har 110 poäng upp till ledning tror jag, men bara det, vad kan det vara? Det är 22-23 poäng bara upp till 4:e platsen. Så att han är absolut med i matchen, vilket är viktigt, va? Och nu, det här med kvalen kan vi tjata om hur mycket som helst, va? Men han om någon vet att det är en brist han har just nu. Så att det är inte så mycket vi kan säga om det.
Nej, vi kan ju lyssna på vad han själv hade att säga efter racet i söndags.
Startade racet bra, gjorde en bra start, bra första stint och liksom plocka platser. Andra stint, en aggressiv undercut och kom ut före bilar och bara fortsätta framåt. Så det kändes riktigt, riktigt bra. Vi var på väg in i topp 10 redan där. Sen gjorde jag ett av de större misstagen jag gjort på länge, känns det som. Jag bara var för ivrig på gasen och tyckte jag var 3 på curben där och tappade bilen och snurra. Kände mig inte så stöddig över mig själv då. Men som tur var så hann de ut och starta om min bil så jag inte tappade ett varv, så det var väldigt tacksam för det. Kunde starta bakom klungan i 21:a plats eller vad det var. Och sen var det bara full fokus på att klättra och efter det så återigen körde riktigt bra. Teamet gjorde ett grymt jobb med strategin, depåstoppen, bilen kändes fantastisk. Så klättra från 21:a till 6:a som vi gjorde där var... Nej, det är inte så mycket att klaga på där. Det var ett grymt race.
Both yourself and the whole Chip Ganassi racing team seem to have some really positive momentum right now. Just how excited are you to get back to a racetrack again with Mid-Ohio coming up next?
Ja, men det känns fantastiskt. Jag har stort självförtroende och kör riktigt, riktigt bra. Jag tror aldrig jag kör bättre än vad jag gör just nu. Det är bara den där lilla saken jag skulle behöva kvala lite bättre. Det blir svårt att... Så att jag är bra på att köra upp med det. Jag visar ju det varje helg, men det hade varit kul att starta kanske topp 8 någon gång och kunna köra därifrån, för då tror jag vi kan bli riktigt farliga för segrar varje helg. Så vi fortsätter jobba på det här, vi fortsätter liksom knyta näven och gå i detaljer och jobba stenhårt för att förbättra det. För jag vet att det är det som vi behöver göra. Och vi kommer göra det, för då kommer vi bli hur starka som helst.
Mm. Marcus Eriksson då, som tyckte det var ett bra race. Han var riktigt, riktigt glad och uppåt efter det här racet. Och mindre glad och nöjd efter kvalet, men det reparerades ju hyggligt ändå. Jag vet inte hur många bilar han körde om i det här racet, men det var många i vilket fall som helst som han lyckades passera. Oavsett vad, väldigt bra gjort, och vi önskar dem lycka till på Mid-Ohio då, där de kör nästkommande. Det är ju full fart på racing verkligen just nu. Och inte bara Formel 1 då, som har ett intensivt schema så här mitt i sommaren. Vi har också varit intensiva. Jag känner att jag har pratat väldigt mycket idag, Erik. Har jag inte det?
Jo, jag gav dig lite extra plats. Oh. Jag kände att du behövde det.
Tydligen. Jag vet inte, jag var som en kulspruta. Mm. Jag var så trött i rösten i lördagskväll när jag hade gjort både för Formel 1-kval och IndyCar-kval. Då kan man komma fram till att man är så här, idag har jag jobbat för pengen.
Mm. Det ska du få göra helgen också.
Just det.
Och nästa här.
Just det. Har vi något kul? Vi har en Ricardo-intervju att bjuda på i helgen, är det inte så?
Ja, jo, men nu har vi det. Mm. Nu har vi det. Vi stoppade den lite för att vi ville få in Ocon och Alonso. Speciellt då med Alpine som var fransk, som ett franskt team, och sen så Ocon då som fick nytt kontrakt. Så vi kände att det där passar väldigt bra. Vi ska göra det. Vi har även utlyst lite tittarfrågor på vår Instagram eller på Viaplay Motors Instagram, så vi ska svara på ett gäng av dem, vilket jag tror kan bli en rolig grej. Vi ska titta
ska vi på svara på frågorna?
Ja, visst.
Jaha, vad kul.
Nej, inte du och jag, men kanske du, kanske någon förare, kanske någon teamchef, kanske en Björn, kanske en Rickard.
Nej, men jag hoppas jag får flest
frågor.
Den som
passar bäst.
Jag måste ju få flest frågor, måste ju vara så. Folk är så
vi sa ju det förra veckan att Paul Ricard är också Paul Ricard-personerna, så han var ju också självupptagen.
Exakt,
precis som
jag.
Janne.
Ja, det är underbart.
Men du, nu tycker jag vi tackar för oss och ber för att komma om en vecka igen, eller hur?
Skitbra idé. Ha det gött så länge. Hej då!